Varmt välkomna ska ni vara till podden Berätta om ditt liv. Mitt namn är Angelica och det är jag som står för den här podden.
Välkommen Emily.
Tack.
Kul att ha dig med i podden, eller jag vet inte om man ska kalla det kul, men du är ju här av en väldigt, väldigt viktig orsak idag.
Mm, ja, det är nog spännande ju i alla fall.
Mm. Idag så kommer vi att prata om en ganska tung period i ditt liv.
Ja, absolut.
Som handlar kanske främst om när du var mellan 12 och 14 år. Visst var det så?
Mm. Mm. Ja, det är sant. Alltså mellan slutet på 2011 och 2013. Så egentligen hela året 2012 så har nog varit som ett levande helvete för min del. Har det nog.
Ja, men vill du berätta lite, vem är du och hur gammal är du idag?
Mm, jag heter då Emily Forsén och jag är hem från Nykobi. Jag hade tänkt om jag skulle försöka prata någon sorts högsvensk, men jag är jättedålig på det. Så
det behöver du inte göra.
Nykobi-dialekt.
Det är bra.
Och nu för tiden så bor jag i Vasa och trivs helt bra här. Jag är 24. Och kommer full 25 nu i december. Så det börjar vara en stund sedan det här har hänt. Men det här är lite. Jag har mest djurintresse. Det är typ det jag lever med nu för tiden.
Ja, det är ju terapi med
djur. Absolut.
Mm. Ja, så det börjar vara 10 år sedan
ja.
Som det här har hänt.
Ja, det låter sjukt det som säger. Men det här... Det börjar vara i backspegeln nu.
Mm. Vad skönt det då.
Mm, ja.
Att man kan som se tillbaka och känna att man ändå någonstans mår bättre och har kommit vidare i livet.
Ja, att man kan överleva.
Mm.
Det kanske är som känns mest att man kan nog klara sig här nu.
Mm. Ja. Det här, jag vet ju som sagt inte något desto mera om dig än... att vi kommer att prata om att du har blivit våldtagen under den här perioden då du var 12 och 14 år.
Ja.
Och ja, jag lämnade till dig. Mm. Du får börja någonstans. Ja. Vad du tycker att det ja. Känns bäst.
Mm, jag kan börja berätta så det är öppet och så får du fråga om henne någonting som du funderar på bara. Mm. Allting börjar med att jag hade just börjat 20 och på ett sätt så brukar jag tänka ibland att jag var ganska så det en perfekt person till som utnyttja eller till ta och använd för att som varenda tonårsflicka som just har börjat 20 och så det är tidigt tonår så man har ju jättedåligt självförtroende och varenda människor som ungefär skådar på en så skulle man ju ungefär kunna kasta sig på att, och det var nog mycket som för mig också att jag hade jättedåligt självförtroende. Jag tänker nog så det i efterhand vem som helst skulle nog ha kunnat få mig på fall för att jag skulle ha det finns någon som tycker att jag är bra men då måste jag nog liksom hoppa på det direkt. Så att jag och mitt kompisgäng så blev bekant med ett killgäng. Och det var liksom folk från det här mina kompisar då som var ihop med pojkar från det här pojkgänget. Och det blev liksom på något sätt en grej att nu ska vi liksom lägga ihop de här två gängen. Nu ska allihopa från vårt flickschack försöka hitta en pojkvän ur det här gänget. Och så blev det för många av oss och det blev även så för mig. Och jag blev ihop med en pojk där. Eller jag, vad ska man säga, jag trodde att det var en pojk. För att han ljög om hur gammal han var. Han sa att han var 15 eller 16 sa han. Och jag var alltså, jag fyller i december så jag var alltså 12 när det här hände. Och han sa att nej men jag är 15 och sedan efter en stund så blev det nej men jag är 16 och sedan blev det nej men jag är 17 och sedan blev det nej men jag fyllde 18 i maj Det här var ganska så det.
Okay.
Ganska roligt att förklara åt mamma och papp då. Mamma och papp var ju förstås jätte så det, men skeptisk till att jag skulle ha ett förhållande. Så då jag bara, nej men att han är 15, att det är lugnt, att han är innan gammal. Och sedan, ja ah, men faktiskt förlåt att han var nog 16. Och nej men han var faktiskt 17. Och sedan, ja kan jag få låna lite pengar för att min pojkvän fyllde radet.
Ja, precis.
Och de trodde ju förstås att det var jag som ljög. För inte kunde jag ju säga åt mamma och pappa att nej men han ljög om sin ålder.
Nej precis, det är ju inte så bra intryck av pojkvän kanske.
Och nu, vad ska vi säga, no, vi blev tillsammans då och det här började umgås. Vi var som ofta en helg i Nykabi och så var vi ofta en helg vid hans då. Och mamma och pappa hade en sån regel att det blir liksom när översova. Att det får liksom spara, att det, vi börjar inte ha några pojkar som sover över här. Vilket jag kan nog bara säga till alla föräldrar att tonåringar kan nog också ha sex dagtid. Så att det är med att du får inte vara så det funkar inte riktigt.
Nej, ja.
Mm. Och första gången som någonting hände som jag inte var med på. Så här var min ena kompis som hade haft sex med sin pojkvän. Och här var ju liksom, blev ju använt. Som, att men nu har hon låta han få, att nu måste vi ha där också få. Att det var som, då en flicka hade gått med på det, så då skulle alla där också automatiskt vara som redo för att ha sex då. Och jag hade nog, vi hade nog pussast och jag hade nog som tillåtit som tafs på så sätt då. Och så ligger vi liksom i mitt flickrum och han börjar gnäll. Och jag är väldigt så det, vid han tidpunkten så sa jag inte nej punkt, utan jag var så det, nej men inte vet jag, nej men jag tror inte här att nej men det känns inte så bra, att nej men jag vet inte om jag vill, men här bord togs inte, utan här var liksom, no, men här var tjat sex ända tills det liksom hände då. Man kan säga att fast det kommer mycket mer råare våldtäkter senare, så redan min sexdebut så var liksom, no, enligt lagen våldtäkt för att det var så. Och jag kände inte att jag hade, men jag förstod inte i hela läget heller att det här var fel. För att nu i dagsläget så pratar vi ganska mycket i skolorna och med unga om liksom vikten av samtycke och så det. Men att jag kände inte att jag hade hört det egentligen en enda gång under mitt liv. Hur otroligt viktigt är att man vill göra saker som någon av det ska göra åt en, eller om man vill ha sex eller sådär. Det var inte lika mycket prat om det. Så att jag tror inte ens att jag förstod att jag hade blivit våldtagen den första gången. Att jag tänkte bara att no, men jag hade sex nu. Och det är ju som så sjukt att det var ju bra.
Ja,
och nu är också ett bevis på att inte jag förstod att det var fel, för det var ju nog som att vi pratade ju nog kompisarna emellan om hur är kändis och liksom om det var något skönt och alltså nu, vi diskuterade nog på det sättet, så att inte var det alls något prat om då att någon skulle ha gjort något övertramp eller någonting hemskt mot en, att det var nog som, jag tror nog att det var helt okej helt enkelt. Och så det är bara för att säga, så att jag sagt att jag var alltså 12 då det här hände. Och jag hade inte fått min första mens ännu. Och jag minns hur den här min pojkvän skröjt om det åt sina kompisar. Att han har liksom knullat någon som har fått mens. Och så svarar hans kompis att men det är ju jättebra, hon kan ju inte bli gravid då.
Ja,
det är ganska så det.
Ja, nej, jag tänker som överlag, då man är som just där kring 12-13 år som du sa, att man har ju inte något bra självförtroende eller självkänsla. Och någonstans där så har man kanske också blivit introducerad till porr. man pratar ju, tyvärr så är det ju väldigt vanligt att unga idag så de har tillgång till allt på internet, vare sig man vill eller inte, endera via kompisar eller i sin egen ensamhet. Så det blir ju någonstans också att man inte riktigt vet vad som är okej och sådär. Och som du sa, att i skolan har man inte heller riktigt, eller överlag att du hade inte som hört det där om det här stopp min kropp. Och att man Nej. Inte ska faktiskt gå med på saker som inte man själv känner att man är okej med. Och att det blir det där tjatsex. Att det är ju så viktigt att man som partner respekterar det där. Att om man märker att det finns en osäkerhet då det kommer till sex eller vad som helst, att man faktiskt, att man inte tjatar sig till det. För att det kan ju bli som så jättefel.
Och det här också, att i det här läget till exempel, den här första gången, så jag sa ju inte att nej, punkt, nej. Och steg upp. Men att det ska inte behöva vara så heller, att om man har sex med någon som ser obekväm ut, som säger jag vet inte, då är det liksom inte tut och kör, det är inte okej. Att sex är någonting som man ska vilja göra, inte göra för någon av de orsakerna att du vill. Ja, men här förstod inte jag.
Ja, men vet du det, jag tror det är helt naturligt att man i den åldern inte riktigt förstår, och att det blir det där, osäkerheten kommer fram och man vill bli omtyckt och man tänker någonstans att ja, men någon annan har ju gjort det här, så kanske jag måste vara redo för det och ställa
upp. Ja, och du lägger riktigt huvudet i spiken till det, för att det var precis så det jag resonerade. Att ingen annan kommer någonsin vilja ha någonting så äckligt som mig. Att nu måste jag stå ut med det här, för jag kommer inte få någonting annat. Att jag tänkt så dåligt om mig själv, att det var liksom, det här är min lott i livet nu, och nu är det bara som att stå ut. Men efterhand i första gången så blev det liksom, det var inte alls att man skulle ha ungefär, men vi kan ha sex ibland, utan det var liksom stadgat då att okej, då vi träffas så ska jag vara sex. Det är liksom, det är färdig
bestämt. Okay.
Ja, och det spelar ingen roll vann man är heller. Att jag kan till exempel minnas då vi är och umgås med våra kompisar och pojkan tar i tur och ordning in sina flickvänner i ett rum och liksom måste få ha sex med de här flickorna då. Att det var helt, helt sjuka saker. Nå. Sedan så utvecklade det här förhållandet på det sättet att han var otroligt svartsjuk. Alltså riktigt, riktigt sjukligt svartsjuk. Jag gjorde ingenting. Jag var nog ganska så det snäll flicko. Jag hade inte börjat dricka eller röjk eller något sånt där. Jag var nog bara med mina kompisar och that's it. Men han var otroligt svartsjuk, och speciellt i och med att jag gick i en vanlig högstadieklass, vilket betyder att det är flickor och pojkar på klassen. Och han var ju otroligt provocerad över det här att jag hade pojkar på min klass. Och han kunde hacka upp sig på vissa personer. Och det här började säga åt mig att jag menar att nu vet jag att du har knullat med Bertil. Att nu, jag vet att du har gjort det på skol-VC, och jag bara nej, men varför skulle jag göra det? Och det var liksom i en period så varenda dag efter skolan, alltså varenda dag, så då jag kom hem från skolan så ringde han och var flygförbannad. Så att jag grät i telefon med han varenda dag efter skolan. För att han var så arg över allt hemskt som jag hade tydligen begått under skolan då. Sedan så utvecklade sig det här att då han skulle ha sitt sex. Så, och jag började liksom kunna säga att nej, men inte nu. Jag orkar inte nu. Jag vill inte nu. Så utvecklade sig till det att han drog in svartsjukan i sådana situationer. Att han bara, jaha, okej. Okay, men om inte du vill ha sex med mig, så då är det ju här att du har knullat med någon i skolan. Och om inte du vill ha sex med mig, så är det ju för att du är en tukuhuru som bara sover och knullar med all din pojkkompisar. att det blev det. Och då var det ju igen tills att jag började ge med mig för att jag orkar inte med det här bråket. För att neka han sex så var lika med bråk. Det hände inte enda gång att jag skulle kunna neka sex och att det skulle vara okej. Det skedde inte. Och sedan till slut då, så det här utvecklades, alltså sista stadiet så var ju det att om jag sa nej så blev han arg och förstås hela svartsjuka allting och började slå. Så att det var liksom hot om misshandel och misshandel för att få vad man vill. Och då man sitter där då som 13-åring och det är en 17-18-årig pojk slash kar som hotar till slå det om inte han får vad han vill, så då säger man inte något mer.
Nej.
Det gör man inte. Det finns inte någonting något mer att man, varför sa du inte emot, varför stod du inte emot, varför gick du inte iväg. Det funkar inte så.
Mm. Det handlar ju väldigt mycket om psykisk misshandel där också.
Absolut, absolut. Mm. Och ett barn, man måste fortfarande, om man tycker man kommer på sig själv att tänka att nej, men varför gjorde du inte så, varför gjorde du inte så, då måste man tänka på att jag är ett barn, jag var ett barn så det här hände. Alltså ha vuxna kvinnor sitta fast i dåliga relationer och inte av att lämna, så man kan inte lägga ansvaret på ett barn att nej, men varför skrek du inte och steg upp och for, varför ropade du inte på hjälp. Att det fanns liksom inte. Dessutom så vet jag ju av att jag var ung och jag kände ju skam över att jag hade sex då, så ung. Eller att för det var ju så jag såg på. Idag ser jag ju inte på det som sex, men så såg jag ju på det då. Att jag tyckte nog själv att det var lite som att jag var ganska smutsig som inte hade sex så det är ung. Så därför var jag ju också det att inte som säger det här åt någon för att mamma och pappa skulle ju gå sönder om de skulle veta liksom.
Ja, det är ju nog, den här skammen är ju nog det är vår största fiende egentligen.
Absolut. Och
det finns ju så många som känner sig så ensam i sina problem och vad som händer åt dem just för att de skäms över vad som har hänt eller på det viset så. Och det är ju egentligen först när man kommer till det här stadiet att man vågar börja prata om skammen och det som har gjort en så mycket illa, som man kan börja lek också och börja faktiskt jobba med sig själv. Det är ju absolut ingen vits att gå och försöka bearbeta till exempel en våldtäkt eller den här skammen bakom som kan finnas om man inte är ärlig mot sig själv och faktiskt vågar ta upp de här tunga känslorna som kan finnas. Ta upp den här skammen.
Nej, precis. Det är nog sant.
Ja. Och så sen också att du var ett barn och han var myndig. Då man är 12-13 år så kände man ju sig ganska vuxen också.
Jag tyckte ju nog, fick jag ju höra att jag är så mogen för min ålder. Så att jag var ju sån, jag var ju här som en liten brosch på mitt bröst. Att han tycker jag är så mogen.
Precis. Och det är ju det man strävar efter, att man kan och man vet allt. Eller man vill kunna och man vet allt. Och ens föräldrar vet ingenting. Och man vet vad kärlek är. Och man har liksom allting på klart.
Ja, jag sitter bara
någonstans.
Bara.
Så då blir det ju nog som... Det blir ju jättefel också, för att man ska ju få vara det där barnet fortsättningsvis. Men det krockar ju också med de där tonåren då det kommer allt det här. Ja, att hitta sig själv och kanske hitta en pojkvän. Och hittar man en pojkvän då som inte är bra för en, så då är det också svårt att kanske inse det också, eftersom att man inte har någon tidigare erfarenhet. Man vet inte riktigt vad den typen av kärlek är.
Ja, och sedan har jag ju nog, alltså speciellt min mor så brukar nog fundera på att varför jag alltid har gjort tvärtom vad folk säger. Jag har varit så som barn, som person kanske, att om någon säger åt mig att göra någonting så då tänker jag absolut inte göra. Så att nog sa ju liksom vuxna i mitt liv åt mig att det här är inte bra, du behöver inte ha en pojkvän, du är för ung och så vidare och så vidare. Men jag kan nog säga att det finns inte en själ som skulle ha hindrat från att ha en pojkvän. Alltså jag var så envis och liksom kunna få tog utspel ifall mamma och pappa försöker hindra mig från att göra vissa saker. Så att, jag vet nog exakt vad jag ska ha och hur jag vill ha. Sedan så, vad ska man säga, det backfirear ju lite då, att det kanske inte var så. Men då tog jag ju emot det, erkänna att det inte var jättebra, för att då skulle ju mamma och pappa ha rätt.
Nej, men det är ju så. Och det är ju det som blir så fel. Och så sen är det ju den här killen som du var i lag med, så han var ju säkert en person också som du tyckte om någonstans. Annars ja, skulle du ju inte varit tillsammans med honom heller.
Ja, jag trodde ju i alla fall att jag tyckte om honom och trodde att jag älskade honom. Han är liksom det bästa som finns. Mm. Och det kommer inte finnas någon av där som älskar mig så som han gör.
Nej. Och så får man höra det här att men ingen är perfekt och så vidare.
Mm.
Och då kanske man tar de där dåliga sidorna, men det här är ju en sida av honom som du aldrig skulle ha behövt acceptera.
Nej. Nej.
Men man gör ju det i stunden.
Mm. Ja, speciellt om man inte tar riktigt.
Mm.
Ja. Och inte vet var ens gränser går och så det.
Nå, precis.
Mm. Mm. Men sedan så, efter att ha eskalerat i våld, våld för sex helt enkelt, så alltså det spårade som helt. Och det var väldigt grovt våld som jag blev utsatt för att, och ibland inte ens, liksom, fast jag inte skulle ha sagt nej, så var det här att han började liksom implementera det här våldet ändå i sexet också. Eller i de här våldtäkterna, att det var så mycket så det att fast jag skulle ha bara gett med mig egentligen, så var det inte att han till exempel höll fast med, eller inte att han måste vara arg för det, att det blev som en del av hela den här liksom akten, aggression och våld och ilsko. Och en gång räckte ju inte per träff, att han hade inte han kunde inte bli nöjd, han kunde inte bli liksom fylld, alltså tänker en vanlig kar så kör ju en max två gånger och så är det ganska nöjd, men han hade inte, det fanns inte någonting som tog stopp, han skulle kunna fortsätta hur mycket som helst.
Var det liksom vanligt sex? Du sa det var ju våld också inblandat, men var det, jag tänker att hur har det här traumatiserat dig idag? Hur påverkar det ditt sexliv idag? Och din egen självkänsla och självbild?
No, alltså, i dagsläget så har jag nog kommit över mycket sådana saker, eller försöker i alla fall. Men ofta så hör man ju så det att folk inte kan ha sex, eller att sex blir liksom jobbigt. Och att man inte kan ha sex utan att känna sig traumatiserad. Men för mig så blev det lite tvärtom, vilket jag nog i efterhand också har fått säga att det är helt liksom vanligt också, att man inte blir, jag menar inte att det var någon sån hypersexualitet eller någonting, men att till exempel pojkvännen som jag hade efteråt, så att ifall han inte ville ha sex så blev jag jätteledsen, att det här själva sex och sånt, så det har varit väldigt starkt förknippat med mitt värde, att jag känner att jag är dålig om ingen har sex med mig, att jag, speciellt i ett förhållande, så jag blev ledsen om min pojkvän sa att nej, men jag orkar inte. Det var inte att jag blev ledsen till manipulerande att inte ha sex med mig, utan det var att jag blev genuint ledsen för att jag kände att okej, han vill inte ha sex med mig, jag är dålig. För att någonstans i hjärnan så är det inte att jag tänker att det är ändå jag har till erbjud och det är mitt värde. Det jag har till erbjud är att jag är gar att ha sex med mig.
Ja, precis. Och det blir ju jättefel att man som ska ha bekräftelse via sex. Absolut. För sex ska ju vara en fin sak som man har med någon som man älskar. Men det blir ju väldigt fel om man får en dålig start i sitt sexliv och man får en partner som inte visar igen vad sex faktiskt ska vara. Och att man inte respekterar den andra.
Ja, och jag känner nog att min sexualitet är som väldigt fast jag inte på så sätt har trauman fysiskt att jag inte skulle kunna klara av till exempel penetrering, så fortfarande liksom mentalt så kände jag att min sexualitet är formad ut. Att i tidig ålder så kände jag att det var det enda som jag kunde bli liksom använd för.
Mm.
Och sedan så hade jag en svag period i mitt liv då jag var singel. Och då kunde jag liksom inte vara här jättemang, men jag tänkte nog att nu har jag min singelperiod, att nu ska jag nog ligga runt, tänkte jag. Och då märkte jag, då kom jag på mig själv att jag hade tendenser att söka efter de här dominanta männen, de här männen som har olika kinks och liksom vill ha våldsamt sex. Jag kände mig bekväm i hans situationen. Och sedan då jag kom på mig själv att men okej, varför är jag som så äckligt bekväm i att något gör mig ill? Det var egentligen där som min sexualitet började, vad ska man säga, heal, alltså hel sig själv. Och sedan efter det så blev jag i lag med min nuvarande festman.
Okej.
Okay. Så det är liksom med han nu som det finns en sån otrolig trygghet som jag faktiskt börjar som. Det här samlivet med en man så har jag som lek på riktigt.
Vad skönt.
Absolut.
För det är ju en väldigt viktig del i ett förhållande också för väldigt många. Inte för alla säger jag, men sex är ju en del av ett förhållande många gånger där man ska visa kärlek. Och det handlar ju inte om det här våldet och det här, vad ska man säga, alltså det där att få komma. Utan det är ju mera det där, det är ju en del förstås av att det ska vara skönt, men det handlar ju om det att man tycker om varandra och visar kärlek på det viset.
Så alltså intimitet, man är så nära och så det.
Exakt, ja. Vad skulle du säga om det finns någon som lyssnar nu som kanske är ung eller någon förälder som har ett barn i just tonåren, tidiga tonåren och ja, om vi nu börjar med den biten just att man är 12-13 år och man är väldigt osäker på det här med sex och förhållanden och sånt och ifall man kanske har varit i en situation där man har känt sig obekväm. Hur skulle du, om du skulle få gå tillbaka, vi säger du får gå tillbaka till 12-åriga du och gå in i en situation där du var obekväm. Vad skulle du säga till dig själv?
Alltså det är ju inte kanske en klisché, men det är ju ganska uppenbart att det inte är ett fel. Det är inte du som har gjort något fel. Det spelar inte någon roll hur glad du är, hur snäll du har varit mot någon, hur fin en leende du har, hur mycket du skrattar, hur mycket kramar du delar ut. Det är aldrig okej för någon att göra någonting mot det som inte du vill. Och sedan är andra saken, prat med en vuxen. Man tror att, för jag tänkte också att folk skulle bli arg på mig. Men det är nog faktiskt så att om man kommer som 12, 13, 14, alltså ålder spelar ingen roll. Kommer du som underårig och säger, eller inte ens underårig, kommer du som en människa och säger att jag har blivit våldtagen. Det finns ingen som kommer bli arg som har någonting bakom liksom pannbeni. Mina föräldrar till exempel, jag trodde att de skulle bli arg. De skulle aldrig ha blivit arg. Hur skulle jag kunna bli arg? Nej, det är värt till prat med en vuxen. Och om inte man känner att man har till exempel föräldrar som liksom lyssnar eller är kapabel till att ta emot sådana saker. Prat med en kurator, prat med en lärare i skolan som du tycker om. Prat med en moster, prat med din kompis mamma. Liksom, det finns nog alltid någon vuxen som ser det för han du är. Och det är värt att prata med någon och berätta vad som har hänt. För att det går jättedåligt själv. Och jag pratar ut efter egna erfarenheter. Så det funkar inte bara på själv. Jag hade tänkt att jag skulle göra det, men det funkar inte.
Mm. Ja, nej men, ja, jag skulle inte kunna säga det bättre själv. Det är nog precis som du säger, det är jätteviktigt att prata med någon och att man inte skäms för det som har hänt.
Att ens kompisar, det är jättebra att prata med ens kompisar om man har två kompisar som man känner att man kan prata med. Men tyvärr så är det så att i fallet om en tonåring som blir utsatt för någonting så är andra tonåringar nödvändigtvis inte det bästa att prata med. För att det är på samma mental nivå. Så det är nog viktigt att det är just att det ska vara en vuxen person som man pratar med.
Mm, precis.
Att för att fast du känner att du kan lätta på ditt hjärta och dina vänner som man kan inte förvänta sig att de ska ha visdom till komma Nej. Med eller exakt vad som är rätt och fel.
Mm. Nej, så är det. Och det blir ju att man kanske behåller den hemligheten tillsammans då mer, att man, precis. Att man har någon till liksom ventilera med, men det tar ju inte bort problemet. Att det är kanske den där tryggheten och stödet som man kan hitta i den här vuxna personen, att okej, men just den här visdomen, att man faktiskt får den från någon annan som kan ge dig ett perspektiv och faktiskt säga att det här är inte okej.
Mm.
Mm.
Absolut. Och sedan så, no, jag kan ju berätta hur hela det här slutar, tänker jag. För att uppenbarligen så lever jag ju inte i den här situationen någon mer.
Tack och det.
Ja. No, jag hade försökt göra slut med den här pojkvännen några gång. Men det gick inte för att han sa att du har inte rätt till bestämma. Det är inte du som bestämmer att vi ska göra slut, utan det är jag, för jag är mannen. Och så, men det slutade med att papp hade hittat porr på min dator och då bröt jag ihop och sa att det är inte min utan det är hans. Och då så genom det som, alltså min mamma och min papp fick komma och hjälpa mig att göra slut med den här personen. Att vi måste köra till hans och mamma och pappa satt i bilen och väntade. Sedan då mamma hörde att jag grät så mycket så jag började spy. Så då kom mamma ut och så sa hon att vet du vad, att nu räcker det. Emelie vill inte mer, nu är det bra. Och då nöjde han sig med det.
Okej.
Okay. Så det behövs då att mamma skulle komma till och säga att nu går du bort.
Mm.
Ja.
Just
det. Och mamma och pappa förstod ju inte det här. I det här skedet, varför jag var så otroligt hysterisk, varför jag grät så mycket så jag tänkte, så jag spydde. De tänkte ju bara att jag var typ en, att jag var dramatisk ungefär. Så det, att de inte förstod ju till varför jag var. Så det är känsloladdat. Sedan så gick jag ungefär ett halvår och jag började ju må jätte dåligt för att jag gick och bar det här inom mig. Och jag slutade ju sova på nätren. Jag började försova mig till skolan. Jag började kärra mig i arman jättemycket. Eller jättemycket, men jag började kärra mig i arman i alla fall. Och hade alltid massvis med armband. Jag hade en väldigt så speciell stil också i högstadiet. Så att det var liksom väldigt lätt i sop under mattan. Men när man inte har armar full med armband så blir inget. Så här körde jag på. Ända tills en dag då. Jag skulle typ, vi sa att vi matbordet åt familjen och så skulle jag sträcka mig typ efter sallad eller någonting och så pull de här armbanden liksom ner så att mamma såg hur mina liksom handleder såg ut. Och jag märkte att hon såg så jag bara, ah jag måste få på WC och så får jag på vässan och så försöker jag typ sminka över det med någon foundation eller någonting, men det gick ju absolut inte. Så sedan jag kom tillbaka så no, hon tvingade mig, mamma, till ses ner i soffan och så var hon så att nu berättar du vad som är fel. Och hon gav inte. Och jag sa att nej, men jag mår nog bara dåligt. Och hon sa nej, du. Och så började hon liksom, för att jag sa ingenting, så hon började liksom att blir du mobbad? Har du en jobbig i skolan? Är det någon som är ilak? Men hon började liksom spott ut all de här sakerna. Olika saker. Och jag bara nä. Och sedan av en slump så var hon så det bara att har du blivit våldtagen? Och då kunde jag inte svara någon mer. Så vet hon att det var liksom he. Och sedan efter det så bröt jag ju liksom ihop och berättade allting åt mamma och pappa. Och det var nog det bästa Det var nog jättejätteskönt. För att de har ju aldrig bemött hans saken med någonting annat än liksom stöd och kärlek. Och sedan dagen efter så for jag och mamma direkt då till polisen. Och gjorde en polisanmälan. Jag skulle egentligen, jag vet inte om jag skulle ha, vad var jag då, typ 14. Jag vet inte om jag skulle ha vilja göra själv. Men mamma var så det att nej, då har du inte någon val att nu får vi. Och det var nog egentligen jättebra. Och det var en av de saker som jag ville ta fasta på. Att jag skulle komma och prata med dig här. För man hör jätteofta de här historierna att polisen har varit jätte liksom osaklig. Polisen har inte vetat vad de pratar om. Det finns jättemycket skräckhistorier. Det är inte värt att anmäla för att man händer inte något och så vidare och så vidare. Men det måste jag faktiskt säga att så hatten av för Jeppis polis som var där då i alla fall. För att jag blev bemött så otroligt bra. Och aldrig spädde på någon typ av skam eller någon känsla av att jag skulle ha varit mätt fel på något sätt. Jag blev så väl bemött. Och egentligen genom hela rättsprocessen som jag har varit med om så har jag blivit nog bärd av både alltså socialen, alltså vad ska man säga, mentalvårdsbyrån, min advokat, jag hade en stödperson. Att jag har nog fått superhjälp.
Okej, men vad roligt att höra. Det är jättebra.
Så att, jag vet ju inte hur läget ser ut idag förstås med resurser och så vidare, men att i alla fall för då som jag känner bara tacksamhet.
Vad bra. Hur länge tog det förrän han blev fälld? Hur länge hamnade du och vänt?
Nu ska vi se, jag hade några papper här, så vi var alltså först i tingsrätten och sen i hovrätten. Vi ska se, tingsrätten, så var några årtal, hur som helst. Men i alla fall Vasa hovrätt så var vi i 2016. Så att det var ganska lång tid, det var nog 2 år från vi gjorde slut till att det liksom sista domen föll så att säga.
Precis det. Ja, men det är ganska vanligt, det är väl ungefär det 2-3 år som man brukar få. Räcker med, tyvärr.
Ja, tingsrätten var jag. Det var 2015, så det var 2016. Okay. Yes, bra.
Just det, okej. Okay. Behöver du se han?
Nej, det behöver jag inte. Dock så tror jag, i alla fall då så var det, om du är över 13 så måste du föra din egen talan. Riktigt, alltså små barn så får ju ha någon som pratar för dem. De behöver inte stå inför rätten. Och prat. Men jag var så pass gammal så att jag behövde stå inför all domare och all vittnen och allting, så och stå där själv helt enkelt och berätta om väldigt intima saker. Men jag behövde inte säga. Jag fick sitta i ett kylrum och lyssna in till hans prat och sedan tvärtom då så jag skulle prata. Så att
okej. Okay.
Det var jag tacksam över. Ja.
Vad hade han till sig?
Alltså.
Erkänna.
Inte så mycket. Alltså delvis. För att jag minns att han sa nog. Och det finns nog skriva ner i något protokoll. Att ja, när jag kanske tog över lite ibland. Så att.
Okej.
Okay. Jag vet inte vad det ska betyda. Men jag tyckte personligen att han hade ett jättedåligt försvar. Och att det gick jättedåligt för han i rättegången nu. Så att vi blev ganska chockade och han bestämde sig för att överklaga till hovrätten. För att det gjorde inte. Utan det var han som gjorde. För att det gick jättedåligt i tingsrätten för han. Och sedan så och överklagade han inte till hovrätten. Men att han blev som fälld i båda. Inte.
Okej.
Lite lindrigare straff fick han i hovrätten, men det var inte mycket så här.
Vad fick han för straff?
Han fick 2 år och 9 månader fängelse. Och förstås skadestånd då, ja. Och Okay. Dock så är vi ju i Finland, så det betyder ju att får du en sån dom så i praktiken så sitter du ju en tredjedel av hans straff. Så han har ju inte suttit på så sätt när länge. Men att ändå ganska stort att han blev fälld och faktiskt fick sitta inför det. Så här. Inte det som att jag njuter av att han fick sitt straff, men det känns ju som för allihopa som någon gång har varit med om något liknande som en vinst. Han faktiskt satt en stund inlåst.
Mm. No, men såklart. Såklart, och att han fick ta konsekvenserna för hur man beter sig. Och att han kanske inte gör det några flera gånger.
För nej, det är vi ska hoppa. Inte nå...
Ja, när jag tänker överlag att om till exempel han då, om han inte skulle ha blivit anmäld, så finns ju risken, eller det är ju väldigt, väldigt stor risk att han fortsätter på samma sätt och utnyttjar flera stycken. Och jag tänker också att du var 12 år, han var 18 och han ljög om sin ålder många gånger. Att det säger ju väldigt mycket om honom också, just med att han blir tillsammans med någon som är 12 år. Han visste ju din ålder och han visste sin egen ålder. Och sen så ljuger han flertal gånger om sin egen ålder. Och om man tänker på hur pass mycket man har utvecklats som en 18-åring och som en 12-åring, så är man ju på olika planeter nästan.
Ja, absolut.
Så han var ju medveten om ja. Att du är ju lite, alltså du är ju ett barn. Och redan det att även fast han inte fick så långt fängelsestraff i slutändan och förtjänar betydligt längre, vilket alla våldtäktsmän gör enligt min åsikt, men i alla fall det att han fick ta konsekvenserna av hur han har betett sig, vad han har gjort mot dig, och att han förstår att man kan bli straffad för det han gör, för det är inte okej någonstans att bete sig på det vis som man har gjort. Så det är ju som någonting som är så viktigt också med en anmälan som blir gjord. Att även fast troligtvis så kanske man aldrig är nöjd med vad domen blir som ett offer. Men redan det att man får anmält, han blir fälld och han får ta konsekvenserna, han får ett straff för det han har gjort. Så gör ju att det minskar risken att han gör det på nytt. Får man hoppas...
Ja, så är det
i alla fall.
Ja, ja precis. No, alltså, jag har nog aldrig haft någon sån hämndlustenhet, för att det finns ingenting som kan lägga liksom plåster på här vad som har hänt. Men ändå så, det känns ju som någon sorts nu, alltså ändå rättvisa på något sätt. Att fast det inte gör det som har hänt bättre, så känns det ju som att det som har hänt så är ju, eller hur, att han fick sitt straff. Och just för helt enkelt, jag minns att jag var jättetaggad på att jag anmälde, så minns jag att jag ändå tänkte att det bidrar ju ändå som till statistiken då.
Mm.
Att jag är en av de som har anmälde, och sedan nu i efterhand så gick jag också vägen, vilket betyder att jag har varit med och lyft det.
Mm. Absolut.
Statistiken och visat att det går faktiskt.
Mm. Ja, men precis. En sak som du också pratade om är att du skulle också vilja lyfta fram det här med att man som förälder ska vara öppen mot sina barn och att man ska diskutera just som sex till exempel.
Ja, det är nog en av mina hjärtefrågor, just att man i ung ålder börjar och har en öppen relation med sitt barn och diskuterar. För att du kan tro att du känner ditt barn liksom bra, att mitt barn skulle aldrig, men du kan inte veta det, för att de kan hitta på precis vad som helst. Och om inte du som förälder eller vuxen i det här barnets liv lärar, så hittar barnen en betydligt värre lärare och här på den. Och ett barn är inte liksom utrustad för att förstå att det är ett skådespel, att det är film. Det finns ju jättemycket studier på hur porr liksom till exempel påverkar barn. Där man kan se helt rakt upp och ner vad som händer i ett barns hjärna. Och de får se som det är olika stimuli och så vidare. Så här är nog bara... Och fast man tänker att mätt barn tänker knappast på sex. Eller mätt barn tror jag inte har något intresse av sånt. No, men bra, men prat med dig ändå. För att jag minns bara, och det började tidigt, för att jag minns för 10 år sedan så hade man eventuellt en familjedator i en sovrum, eller så var man på datorn i skolan eller på biblioteket. Och redan då så hade de flesta pojkar redan tid på i 2 år. Mm. Så då man tänker att varenda unga har med en telefon i fickan nu, så är nog till börja tid till diskutera att hej, det finns mycket konstigt som man kan hitta på internet. Och det är så som det är, men kom ihåg att ser du någonting som känns jobbigt så du kan alltid prata med mig. Och sedan för äldre barn eller tonåringar så liksom ha en öppen diskussion om vad som är okej och inte.
Mm.
Och absolut liksom understryka det, aldrig någon skam eller något sånt indreja att du ska inte ha sex för att du är så ung. För att om en tonåring har bestämt sig för att ha sex så kommer de att ha sex oavsett. Det spelar ingen roll om man försöker lägga regler att nej, ni får inte sova över, nej men ni får inte göra det, nej men ni får inte göra det för att ni ska inte ha sex. Och jag vill inte att du ska bli gravid. Nu kan man bli gravid dagtid också. Det behöver inte hända på natten.
Nej. Och det viktiga är väl att man är som stöd som förälder och att man just är som öppen och att man kanske är liksom berättar om den här tryggheten i sex och hur sex ska vara egentligen. Och om man möter på någonting annat som inte känns tryggt, att det inte är någonting som man behöver gå med på och att man skyddar sig.
Ja, precis. Här också finns som 2 saker som är viktigast. Och här, att du vill göra här vad som händer och att du skyddar det. För att, jag menar, om man har en öppen relation med sin förälder. Jag hade också såna kompisar som kunde vara sådär, hej mamma, jag skulle behöva kondomer. Och mamman bara, ja, men jag köper av det. Att det som jag söker lite. För att inte bryr en tonåring sig. En tonåring tänker att, ja men, kanske inte alla, men i alla fall så vi tänker hur mycket så att, nej men han drar ut bara in kondomer. Så här räcker nog bra, fast man vet nog det.
Nej.
Funkar,
nej, så. Det är nog verkligen inte så. Det är inte något bra sätt till skydd sig själv. Det är det inte. Det är nog. Vad var det jag skulle säga nu? Jag skulle säga någonting. Jag har en flicka som är 20 år. Eller hon blir 20 här i slutet på november nu. Och det känns nog då hon börjar som skolan också. Så känns det överlag som att hon är ju så liten, men samtidigt är hon så stor. Hon har blivit som så klok på många vis. Och det här, och där känns det ju, man vill ju som skydden från allt ont i hela världen. Men samtidigt någonstans så måste man ju också komma emot att de kommer att möta på motgångar. Och de kommer att bli hjärtekrossade. Det kommer till hända saker åt dem som man aldrig som förälder vill att sina barn ska gå igenom. Men det kommer att komma på ett eller annat sätt någonting. Och då är det ju viktigt att man finns där som stöd. Och att man också förbereder dem för det här. Jag minns till exempel, jag har läst på någon Facebookgrupp någon gång. Då det är föräldrar som funderar då deras 15-åriga hund ska avlivas vid veterinären för den är så sjuk. Och de vet inte hur de ska bemöta sina barn, hur de ska kunna berätta här. Att ska de bara säga att hunden har sprungit bort? Eller hur ska de liksom berätta åt sina barn? Och det här är ju också en grej, nu har det ingenting att göra med sex. Men redan en sån här sak så tycker jag är som så viktigt att man kan faktiskt vara så ärlig med sina barn och berätta att vet du, att man föds och man dör och samma sak gäller med djuren. Och nu är den här hunden så gammal så att den har blivit sjuk och nu kommer den att fara då till himlen eller vart man nu tror att hunden far. Men att man ändå är som så pass öppen och ärlig med sina barn. Och samma sak med min flicka, och det jag ville komma till var att alla människor som finns i världen så är tyvärr inte bra människor. Och jag brukar säga att det finns bara 2 olika människor i världen. Och det är bra människor och det är dåliga människor. Det finns inte någon skillnad på vilken hudfärg man har eller vad man har för sexualitet eller så vidare. Utan det finns bra människor och det finns dåliga människor. Och tyvärr, de här dåliga människorna, kommer det en gammal konstig gubbe och säger att han har en hundvalp i bilen som du säkert skulle tycka är jättegullig, så ska hon aldrig fara med. Och det är ju sådana här saker man aldrig skulle vilja ens behöva berätta åt sitt barn. För det är ju något som man hoppas att aldrig kommer att hända. Men det är någonting som de behöver vara medveten om också. Att vad gör de i den situationen om det händer?
Ja, skolorna gör ju nog ett bättre jobb i dagsläget, vad jag nog har att säga. I alla fall just det här med stopp min kropp. Och redan idag där att det finns olika liksom, platser på kroppen där bara vissa människor får röra och ingen får det om inte du vill. Och så vidare och så vidare. Och jag tycker det är jättesuperbra.
Absolut.
Men just det du sa, att det handlar väl på ett sätt om det emotionellt förberedd barnen för det som det kommer att liksom utsättas för eller senare. Att liksom, och just om man vill ta till exempel sexdiskussionen, så är ju absolut inte det jag menar att man ska säga åt sin typ sitt småbarn att jo, du ska akta dig för porr på det din folk som har sex där. Men man måste ju ta det på barnets nivå. Alltså precis som det finns jättemycket konstiga saker. Och om du någon gång ser någonting som du tycker verkar jättekonstigt, så kan du berätta åt mig. Att man absolut inte blir arg ifall man skulle råka se att ens barn har varit in på några konstiga sidor eller så det.
Nej,
utan
precis.
Man kan fråga om det istället. Och vara så det att varför var du in på det här? Känns det som bra? Eller, alltså man måste diskutera det helt enkelt.
Exakt.
Och för de som tänker att men jag har en sån app på min telefon som gör att mitt barns telefon skyddas. Jag lovar det att Hedi Boni är mer teknologiskt kunnig än vad du är. Och Hedi Boni kan antagligen stänga av handi appen själv. Och jag behöver inte tänka på en och många gånger hur man gör innan det kommer på hur man gör.
Och troligtvis så har man ju själv lärt dem den här tekniken så att de kan göra det här.
Ja.
En stor del av det i alla fall.
Barn som växer upp idag är som så född i tekniken på ett sätt som inte vi kommer förstå. Och jag tror ju att jag är en cool ung person som förstår mig på teknik. Men det räcker med att jag ser på hur min yngsta lilla syster använder Snapchat till exempel. Och så inser jag hur mycket jag inte förstår alls. Varför gör du så det? Varför gör du så det?
Ja, men så är det.
Så. Diskutera med barnen, öppen dialog, aldrig skam och bli inte arg. Det är ungefär mina nyckel, eller mina tips.
Nej, men det är jättebra tips och jag håller så till 100% med dem också, för att jag försöker också, och en sak som alltså jag försöker uppnå samma sak med mina barn, för jag har en 5-åring och en 7-åring, en pojke och en flicka, och jag försöker normalisera ordet snopp och snippa. Att det är lika som att man pratar om snoppen. Okej, inte det är samma sak som att man pratar om sin snopp som att man pratar om sin mage. Men ändå liksom att det blir en naturlig grej att prata om även de delarna. Inte att det är för att i skolan och pratar om sin snopp kanske. Men du förstår, du fattar min point. Att man ändå liksom är okej med att prata med sin förälder och prata i hemmet om de sakerna. För det underlättar jättemycket sen också när de blir vuxna. Eller kommer i tonåren, tror jag. Jag hoppas det i alla fall. Att det också kommer att ha lättare att kanske komma och fråga om liksom sex eller onani eller mens eller stånd eller vad som helst, att de inte känner att det är obekvämt eller inte alldeles för obekvämt att prata som med föräldrar om de här sakerna.
Nej. Och här precis här vad jag menar, att för här skadar ingen att ha en öppen diskussion med sitt barn, men det som skadar är skam och barn som håller hemligheter. Det är klart att inte vill man berätta allting åt sin förälder heller, men att om det krisar, att du vet att du kan, det är det viktiga.
Och om vi nu går tillbaka också till det här med porr, så det är ju nog någonting som jag tror att har förstört väldigt väldigt mångas syn på sex. För det finns, som du sa, det finns massa konstiga saker. Och det finns idag, så finns det ju, du behöver ju bara skriva in ett ord på Google så hittar du vad du söker. Du kan hitta precis exakt vad du vill söka efter. Och det finns som du sa, den här appen som ska skydda dina barn, men det kan komma förbi den, och vill de hitta någonting så garanterat så hittar de det, kanske inte på sin egen telefon, men någonstans så hittar de det om de vill faktiskt få fram det. Och det kommer man aldrig att kunna faktiskt förhindra, för det här barnet ditt eller den här ungdomen din så är en egen person, den agerar och beter sig på sitt sätt, och man kan bara finnas som ett skyddsnät och ta emot och finnas som stöd. Det är det enda man kan göra. Man kan försöka liksom sätta förbud hit och dit, och det är klart att man måste begränsa till viss del, men att i slutändan så kan man aldrig ha full kontroll över sina egna barn eller någon människa överhuvudtaget.
Nej, precis. Och sedan är det ju att lägger du allt för mycket begränsningar och regler hit och tid, så då får man en liten Emily som säger jag har nummer, om inte jag får ju det absolut göra.
Nej, precis. Ja. Mm. Så. Nej, men det är kloka ord. Verkligen.
Ja.
Mm. Finns det någonting annat som du skulle vilja tillägga här ännu?
Nej, inte vet jag om jag har på så sätt någonting annat till sig än att men som det är saker som att du är aldrig ensam om du har varit med om någonting. Det är inte ett fel, du ska inte skämmas. Och så det är alla de här andra viktiga sakerna som vi har pratat om förstås. Men så det är för min egen del så är helt okej att ta kontakt med mig. Om man känner att man vill... Om man har frågor om till exempel hur en rättsprocess går till. Jag är ju inte någon proffs, men jag kan svara ut efter mina egna erfarenheter. Om man vill ha någon att liksom ventilera med så finns jag. Och så vidare. Jag är tillgänglig. Om henne som känner att de behöver stöd så hjälper jag gärna till. För att jag känner att mitt trauma måste inte någonstans för något med sig. Och jag känner att det är min... Jag vill prata och jag vill hjälp till. Helt i två. Så att man hittar mig på Instagram nog kanske lättast om man söker på Emily Forsten. Men jag heter Emelisan på Instagram.
Emelisan, är det med ett i eller flera?
Det är typ två tror jag.
Men tusen tack till dig Emily för att du har varit med här idag. Vi har pratat om ett jätteviktigt ämne. Och jag är helt säker på att det kommer att beröra någon som lyssnar.
Ja, tack ska du ha. Tack för att jag fick vara med.